Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fredag, historiskt kallad den frediga dagen, numera den goa dagen. Här nu igen, och det är även du, Fanny.
Det får stå för dig.
Ja, det gör det verkligen. Jag är ute på en sån desinformationskampanj runt om fredagar. Jag har droppat lite olika sådana grejer i flera veckor nu.
Ja, det här var nog den sämre.
Ja, det är ingen som har sagt någonting.
Jag gjorde ju det
ja,
nu.
Ja, men innan.
Men vi låter dig hållas.
Vi låter mig hållas. Jag måste få hålla på lite grann, ja. Så jag är nöjd och glad liksom.
Det är det vi vill.
Vad ska du prata med då, Fanny?
Jag ska prata om att man i Kroatien nu inför hårdare straff för mord på kvinnor.
Ja.
Och sen ska jag byta helt ämne till Masked Singer-deltagare.
Spännande blend.
Tackar.
Jag har också en liten sån dynamiskt upplägg på det hela. Jag ska prata om vandaliseringsmatchen som pågått i veckan mellan Blåvitt och Gais. Nu säger klubbarna till på skarpen. Sluta upp med det där och hålla på. Sen ska jag också prata om ett unikt rättsfall i USA där föräldrar döms för deras sons skolattack. Sen då något helt annat igen. Quiz. Lyssnaren Emil har chansen att vinna ära och berömmelse, men framförallt allt merch från nyhetsshowen.
Riktigt snygg merch. Om jag får säga det själv.
Det blir en runda sanning eller bullshit. Sen kommer Frida Rosengren hit också och snackar helg.
Tur.
Bröd och salt ska ju öppna, och tydligen rör det upp känslor.
Ja, det får man verkligen säga. Visst. Kom inte hit, jävla stockholmare. Det är en summering av känslorna.
Den typen av känslor, ja. Bakvagnsen, polisens uniformer är superlufiga. Och striden om domännamnet .nu är över. Lilla, lilla ön förlorade mot internetstiftelsen.
Wow, jag ska prata om Selfies. En jättestörig bok. Och ett trick som den här RAF-terroristen Daniela Klette har gjort mot polisen.
Du återkommer till henne?
Alltså, jag är typ besatt av henne nu. Men du kommer också bli det efter jag har berättat den nyheten.
Ja, det ser vi fram emot. Annars då?
Det är bra, jag kämpar på. Jag håller ju på att försöka bli en bättre människa.
Ja, hur går det med det?
Jag har ju berättat här i showen.
Ja, men du har ju berättat om det, och det är roligt för att du har ju fått liksom resultatet av den här. Du, att du kanske är en övergångsperiod, men det är ju att du är liksom något lätt schizofren också.
Det är ju att jag naturligt dras mot att vara lite mörk. Och så måste jag liksom, när jag kommer på det, överkompensera utav bara helvetet och vara så.
Jätteljus. Om jag tänker som
direkt efter
vår nya kollega då Adam, som har börjat den här veckan, vad har han för bild av dig?
Ja, men jag har ändå berättat bakgrunden. Så han är väl livrädd. Men ändå.
Vi får väl fråga honom sen. Vi följer alla med spänning i Fannys resa mot att bli snäppet ljusare. Ja, nu ryter Gais och Blåvitt ifrån, Fanny.
Nu?
Ja, mot skadegörelsen som skett här i stan i veckan. Har du förstört för Gais, så har du förstört även för IFK Göteborg. Det räcker nu, skriver Blåvitt på sin hemsida.
Va?
Ja, det här handlar om
är det verkligen så?
Normalt sett inte kanske.
Nej.
Men kanske nu när det kommer till skadegörelse så menar de i alla fall. Det handlar om att de senaste dagarna här sen i måndag så har både Gais och Blåvitt drabbats av vandalisering av olika slag. Som du vet har ju Gais gått upp i Allsvenskan.
Mm.
Gais is going up. Det skedde.
Jag minns att jag såg Carl Glad en dag.
En dag. Sen var han tillbaka till sitt vanliga jag. Och någon gång i maj då så ska de mötas i Allsvenskan, Gais och Blåvitt. Tror det var 6 maj kanske. För första gången på 12 år. Gais har ju varit nere och harvat ett tag.
Ja.
Men nu är det snart dags då.
Det var väl dags då, ja.
Ja, men redan nu. Det är ju bara mars. Men så är det igång då med olika upptåg mellan fansen. Och med upptåg, när jag säger det, då menar jag skadegörelse och vandalisering.
Moget.
Mm. När började det här då? Det kan man säkert ha olika åsikter om. Kanske någon gång på 1910-talet. De har ju hängt med ett tag, de här
klubbarna. En kär tradition.
Ja, men vi kan ta det från i måndags istället, för det var väl då det trappades upp åtminstone. För då satte Gais upp ett minnesmärke här i stan.
Mm-hmm.
En slags plakett som man satte upp på husfasaden till Storgatan 7 där klubben bildades 11 mars 1894, alltså för 130 år sedan på Edlunds konditori. Ska detta ha utspelat sig.
Vad fint.
Ja.
Var ligger det nu? Jackie Raw.
Jag vet inte. Storgatan 7 måste vara i början av Storgatan.
Men var börjar den då? Börjar den mot Hagakyrkan eller mot Heden?
Jag vet inte. Jag misstänker att Gais, Carl heter. Han heter ju inte Gais. Carl kanske kommer informera. Jag vet inte. Men på Storgatan 7 i alla fall. Folk får googla om man är särskilt nyfikna. Där sätter man upp den här plaketten. Den skulle sitta där i säkert 100 år till.
Wow.
Eller liksom till oändligheten. Men det blev bara några timmar. För redan samma kväll då så blev den stulen. Ordföranden för Gais hade gått förbi. Roland heter han någonting.
Och bara, för att kontrollera att den var kvar?
Nej, jag vet inte, men kanske. Han ville väl bara beskåda den igen. Och så upptäckte att den var borta då. Vet inte exakt vem som har stulit den då, men svaret kom i alla fall skyndsamt.
Mm.
Man misstänkte väl att det var blåvita fans då, även om liksom ingen har gripits eller något sånt där. Men när Sean Singleton, ägare till Pilsner Café Schnyt, alltså den som ligger på Husargatan och Livedalsgatan på hörnet där.
Mm.
När han kom till jobbet på morgonen så kunde han konstatera att hela husfasaden till deras ställe hade blivit nerklottrad. För den lokalen, där låg Café och Livedal för 120 år sedan, 1904.
Men herregud!
Mm, där Blåvitt ska ha grundats då. Så när han kommer dit på morgonen så står det fuck IFK med grön färg på väggen och lite andra grejer som var svårare att tyda. Något med Gais, trodde han. Och dessutom så hade minnesdelen i Änggården, det finns en sån där vid Karlsro heter det väl, där Blåvitt sägs ha spelat sin första match någonsin. Den hade också målats grön då, så dubbel tillbaka vandalisering av Gais vad det verkar då.
Men stackars den här helt random restaurangägaren.
Ja, ja. Jag vet inte om de har någon koppling till Blåvitt. Alltså oavsett, det är såklart bara jättetråkigt för alla som bara tycker det här är trams och dumt.
Ja.
Som sätter upp en fin plakett liksom. Och dessutom i måndags, det har jag inte ens sagt än, så vandaliserades Gais träningsplan.
Va?
Ja, för där hade någon på någon vänster liksom ristat in i gräset IFK med stora bokstäver.
Men alltså, nivån var det här?
Ja, jag pratade med Filip Trollér igår som ju är fotbollsreporter här på GP, och han trodde typ att någon har använt någon slags kemikalie eller någonting, för att gräset ser så här blekt ut så det står IFK i det. Så det är någon jävla kemist där i någon ultrasgrupp som har varit framme.
Perfekt.
Jag vet inte hur det går till. Vad känner du för han? Är det liksom en rimlig nivå av kamratskapligt kiveri inför en rolig match?
Nu ska jag försöka att vara lite ljus.
Ja. Ja.
Men det jag känner är, vilka jävla bullshit, väx upp. Är det inte vuxna människor som gör det här? De typ går från, de bara, jag ska gå från jobbet nu som jurist och bara bränna kemikalier i en jävla fotbollsplan. Och sen typ gå hem till mina barn som är actual barn.
Det är alltid lite roligt att släppa in dig i den här världen av fotbolls...
Ja, men jag fattar att man typ älskar fotboll och ett lag. Men här drar jag min gräns. Mm.
Fair enough. Vi vet ju inte vilka exakt det är som ligger bakom då. Om de är jurister på fritiden eller om de är liksom tonåringar eller vuxna kärar eller tjejer. Men de skulle kunna vara det, absolut.
De skulle kunna vara inte tjejer och inte barn.
Ja, det skulle de skulle verkligen de kunna vara. Vi vet inte, men det är inte helt osannolikt. Vi har i alla fall fått nog, säger klubbarna då, i varsitt uttalande på respektive hemsida, och man kräver att skadegörelsen upphör. Mm. Vi ser alla fram emot att äntligen spela derby mot Gais i Allsvenskan, börjar IFK Göteborg. Det är lite som att de riktar sig till barn. Så bara, ja. Vi vet att det här är jättekul och så. Toppen, toppen kul. Sen fortsätter de så här, matcherna mellan Blåvitt och Grönsvart kommer att bli något alldeles extra för alla som älskar fotboll. Men den senaste tidens skadegörelse mot Gaisgården och den minnesplakett som Gais satt upp på Storgatan är oacceptabelt, skriver IFK Göteborg då. Gais trycker även på kostnaderna, att den här skadegörelsen som åsankats blåvita grejer, den kommer Gais få betala för. Mm-hmm. För man har någon deal mellan klubbarna sen innan att man betalar varandras grejer, typ.
Förstår jag ditt citat från början.
Mm.
Då förstör man även för sin egen klubb.
Ja, men precis. Jag vet inte exakt hur den dealen ser ut, men det står i vår artikel då att man har någon att man har en sån där deal liksom. Mm. Att man betalar för varandras grejer. Gais skriver, det innebär alltså att Gais får betala för det som drabbade IFK Göteborg, pengar som vi förstås hellre lägger på något som gynnar oss, skriver Gais. Ja. Och de har också lite så här, de fortsätter Gais. Klubben har full förståelse för att vår första allsvenska säsong på 12 år, att det är det, och därmed derbyn i seriespel mot Blåvitt är något som väcker känslor. Vi står bakom en sund konkurrens och en positiv hets inom citationstecken inför matcherna, men de negativa händelser som nu uppstår klubbarna emellan vinner ingen på.
Ursäkta, vad är en positiv hets?
Ja, jag vet inte, men att man har lite sådana tjänärnigens upptåg, men att det får inte kosta pengar och bli för dyrt kanske. Jag vet inte exakt vad det skulle kunna vara.
Det är att de bara hoppar fram bakom en huskrus. Ja. Ba!
Hej guys!
Det är okej.
Gör en sån flashmob kanske på någons jobb. Att alla gaisare kommer dit och bara...
Gå in på deras träning och bara...
Kör till den flashmob här.
Det kan man stå bakom.
Det känns som att man kanske bara skulle sätta upp en sån jätteversion av den röda vita rosen. Kommer du ihåg den leken?
Ja, just det.
När man lite, så här, capture the flag liksom.
Allt det här tycker jag... Det här är jag jätteför.
Kan de inte bara göra det? Sätta en sån flagga som man kan ta loss någonstans i Gårda och någonstans i, liksom, uppe där i...
Hälsosam konkurrens.
Ja, härlanda. Någonting. Så kan härlanda. Man springa och knycka dem från varann. Ja, 6 maj ska de mötas i alla fall. Det är alltså mars nu, va? Fan, ni får mig, va?
Det känns som jag kommer att bli irriterad över det här så många gånger.
Tänk på din ljusa sida.
Nu ska vi resa till Kroatien, Kalle, för de har ändrat strafflagen så att mord på kvinnor på grund av deras kön, så kallat femicide, blir ett specifikt brott.
Femicide alltså?
Femicide.
Första gången jag hörde.
Ja, det var första gången jag hörde det med och jag verkligen bara reagerade på det. Men jag googlade och då var det så här, ja, det är typ ett utbrett begrepp som används i... Ja, på engelska helt enkelt. Mm. Och parlamentet röstade då igår, torsdag, igenom den här lagändringen. Och Kroatien blir därmed det tredje landet i EU att få en sån här lag. De första länderna var Cypern och Malta.
Okej, Cypern och Malta.
Random,
ja, nya uppgifter.
Nya uppgifter
för mig.
För mig med. Och det innebär helt enkelt att den som döms enligt den här nya lagen kommer att få de hårdaste straffen i den kroatiska lagen. Mellan 10 och 40 års fängelse.
Okay. Är det värre straff för femicide, eller hårdare straff kan man säga, för femicide än liksom vanligt homicide typ?
Jag vet faktiskt inte, men jag antar att det handlar om att typ flytta den typen av brott som har varit så sexuella, alltså grova sexualbrott, lalala, att man flyttar in dem i en annan kategori.
Ja, jag förstår.
Mm. Och att det inte bara är mord.
Nej, det är inte
bara
mord.
Utan det är mord av en kvinna på grund av att hon är kvinna.
Just det, just det.
Och den här Kroatiens premiärminister Andrej Plenković, han sa när han presenterade det här lagförslaget att det sände tydliga signaler om att våld mot kvinnor är oacceptabelt. Mm. För de som inte visste det.
Ja.
Men ja.
Nu är det ännu tydligare.
Det kanske behövs då helt enkelt. Och förutom att man döms till de hårdaste straffen så kommer det också bli en rad andra vad heter det?
Åtgärder
för att liksom, komma åt våld mot kvinnor och barn som ingår i det här strafflagen. Bland annat så ska det vara enklare att ansöka om besöksförbud, och polisen kommer dessutom direkt kunna arrestera en person som bryter mot besöksförbudet. Inte typ så. Varning! Gör inte så.
Nej.
Utan de kan direkt komma och plocka någon. Och dessutom kan man hålla dem då i 24 timmar. Man ska också få fängelse, alltså inte böter, om man bryter mot besöksförbud.
Ja, okay.
Dessutom har man då skärpt straffen för våldtäkt och övergrepp mot barn. Och man vill också ta bort preskriptionstiden för de typerna av brott mot barn. Man ska kunna liksom straffas för det för alltid. Så det är helt enkelt ganska stor skärpning, och det här kommer liksom inte från ingenstans, utan efter i höstas när en 20-årig kvinna som heter Michaela Berak, hon mördades av en polis som hon hade haft en väldigt, väldigt kort affär med i typ några dagar.
Okay.
Det har liksom blev startskottet för en stor våg av protester i Kroatien mot då att de behövde skärpa straffen för våld mot kvinnor. Michaela Berak, hon sköts till döds i den här polisens lägenhet med hans tjänstevapen. Men trots att hon då hade berättat för sina vänner att han var väldigt kontrollerande, manipulativ och helt rakt av deranged, alltså en galen person. Det fanns liksom dokumenterat på flera olika sätt. Trots det så arresterades mannen initialt för vårdslös hantering av ett vapen.
Okay.
Och inte för då mord.
Nej.
Utan typ som att så här, han råkade kanske bara skjuta henne av misstag.
Det låter ju väldigt speciellt, ja.
Ja, och det togs ju då inte emot så väl i Kroatien. Både politiker och diverse kvinnorättsorganisationer och vanliga människor liksom anklagade polisen för att de försökte täcka upp det här mordet. För att det var ju då en polis som begick det.
Just det.
Vilket de förnekar. De säger att de har gjort som man ska när de har utrett det här. Och efter det så blev helt enkelt det en stor rörelse i Kroatien, där det blev protester och demonstrationer i flera städer. Och man krävde helt enkelt hårdare straff för det här, och att just femicide skulle bli då egen straffpunkt.
Det är ju alltid intressant, eller vad man ska säga, på något sätt när enskilda fall tänder en gnista på det sättet. För
precis.
Det är ju väl dokumenterat att män begår våld mot kvinnor. Liksom.
Det är ju ingen nyhet.
Nej, det är ju något vi känner till, men när det sker ett sånt här fall som uppenbarligen berör så många att man får till en lagändring till slut. Det är ju starkt på något sätt.
Det är starkt, och jag har också läst då att 2021 så mördades 14 kvinnor i Kroatien. De har ju 3,8 miljoner invånare ungefär. 11 av dem mördades av sin partner. Och det här problemet är superutbrett i Europa överlag. Det finns liksom folk i EU-kommissionen som driver den här typen av straffändringar nu då. Och att den här lagen, alltså ändringen i lagen, den fanns på förslag innan hon blev mördad, Michaela Berak. Men det blev liksom
den nådde ny uppmärksamhet.
Precis, som puttade över det.
Momentum kallar man det.
Det blev ett momentum. Bland annat ska också den här mannen då ha genomgått någon slags psykologisk test för att få en vapenlicens under tiden som hon då vittnat om att han betedde sig som en galen manipulativ person. Så det är ju väldigt många som har liksom konkret använt exempel från det fallet för att driva den här straffändringen. Så vi får väl helt enkelt se om fler går i Kroatiens fotspår. Femicide. Kan det bli en ny strafflag även här?
Ja, nu så ska vi få till oss lite nyheter i det kortare formatet. Isabella Persson.
God morgon.
God morgon. Du, vi gör så här att vi sätter igång med det direkt. Varsågod.
Israel anklagas för att attackera ett hjälpsökande i Gaza. Det är uppgifter som kommer från det Hamas-styrda hälsodepartementet. Israel uppges där ha genomfört två attacker. Den första var ett flyganfall riktat mot ett hjälpcentrum i centrala Gaza, och 8 personer uppges ha omkommit där. Den andra attacken skedde senare på torsdagen. Minst 21 personer dödades och mer än 150 sårades när de besköts i väntan på livsmedel i Gaza. Israels militär tillbakavisar uppgifterna som falska. Ett haveri i flera undervattenskablar har lett till omfattande störningar i internettrafiken i flera västafrikanska länder. Elfenbenskusten, Liberia och Benin är bland de värst drabbade, uppger Netblocks som övervakar internetfriheten i världen. Kablarna ska finnas utanför Elfenbenskusten, men orsaken till haveriet är fortfarande oklart. Det har tidigare kommit uppgifter om kabelhaveri i Röda havet och enligt uppgifter från USA misstänks Houthi-rebeller ligga bakom det sabotaget. Som sagt är det fortfarande oklart vad som hänt utanför Elfenbenskusten, men att det nu inte var flera kabelhaverier på samma gång innebär att man måste styra om internettrafiken och det i sin tur kan leda till en kapacitetsbrist i flera länder. Rättegången mot Trump som skulle inledas den 25 mars skjuts upp 30 dagar, det har Manhattans distriktsåklagare Alvin Bragg godkänt. Det senaste året har Trump varit en part i flera rättsfall, men det här fallet som skjuts upp nu handlar om bokföringsbrott. Bland annat misstänks Trump för att ha försökt tysta porrskådespelaren Stormy Daniels med pengar som gått via hans före detta advokat Scanner Kraft, krävt att Daniels skulle hålla tyst om en sexuell relation som de två haft. Anledningen till att man godkänner att fallet nu skjuts upp är att en stor mängd nya dokument tillkommit.
Ja, med visst darr på rösten så tackar jag dig Isabella för det här nyhetssvepet. Ja. Det sista ordinarie på ett tag får man ju säga.
Så är det.
Du flyttar ju liksom snett uppåt i organisationen. Nej. Vad ska jag säga? Men du ska göra lite andra grejer med poddar och hit och dit och du är ju ljudredaktör och sådär.
Kommer inte sitta på den här stolen ordinarie längre.
Nej, sen kommer du väl ha ett skrivbord precis bredvid mig fortfarande. Så vi kommer ju ändå ses. Ja.
Typ. Kalle, inte så på mycket. Andra sidan hissen kommer hon sitta.
Va?
Jag kommer inte ens se henne.
Va? Nej. Det visste, det visste jag faktiskt inte ens om. Jag
trodde där, sitta. I hjulet ska hon sitta. Nu pekar jag. Varsågod, lyssna.
Ja, för, intressant info om exakt hur det ser ut i vårt öppna kontor. Men det är någon stor grej att du inte ska sitta där hela tiden. Men vi kommer ju ses och sådär allting. Adam, som vi hörde igår, kommer ju köra.
Ja, han har varit där. Det tror jag blir
toppen. Det blir också jättebra. Men det är ändå något visst. Vi har liksom satt igång det här tillsammans. Och du har styrt upp all tekniken. Och du har liksom börjat läsa nyhetsvep. Man har gjort en resa tillsammans.
Sluta, Kalle.
Ja, men visst, man känner ändå lite. Det får ni stå ut med lyssnarna här. Ni känner säkert också lite grann, ni som har varit med från start i alla fall. Carl Jansson, eller vill du säga någonting Isabella?
Nej, jag tappade.
Nej, jag bryr mig inte.
Jag kör över dig. Carl Jansson satt uppe igår kväll.
Nej, gjorde
han satt och pillade lite. Jo, men han ville ändå göra någonting, kände han. Vi kan väl lyssna på en liten hyllning.
Ta fram det här
stycken. En liten hyllning som han har klippt ihop här bara.
Börja direkt.
God morgon.
Nyhetsuppläsare, ljudredaktör, ljudtekniker med mera. Isabella Persson, god morgon.
God morgon på er. God morgon.
News Persson.
God morgon. God morgon. Här idag igen.
Isabella. Här är
igen.
News Persson.
God morgon.
Hur kändes det?
Det kändes ju jättefint.
Jag känner att det här kan vara en ny vecka klockan signal.
Ja.
Vad fint det då.
God morgon.
Men det är ändå starkt att du lyckats göra god morgon till en liten catchphrase.
God morgon.
Det är ändå typ det vanligaste någon säger i Sverige någonsin. Ja, Isabella, vi...
Gud vad gulliga ni är.
Du kommer komma tillbaka här och höra sig på
alltså, vi kommer, flera gånger. Det tror jag, vi kommer ses.
Ja, och du kommer höra så sådär. Tack för det här nyhetsflippet.
Tack så mycket.
Vi tar oss vidare med fler nyheter. Vi ska till USA, Fanny.
Ja.
Ett ovanligt rättsfall. En pappa till en 15-årig kille som begick en skolskjutning i Michigan för ett tag sedan där han dödade 4 klasskamrater eller elever på skolan i alla fall. Den pappan döms nu för dråp. Eller manslaughter som det sjukt nog heter i USA då.
Ja, de borde verkligen sluta kalla det för det.
Involuntary manslaughter döms han för, närmare bestämt ungefär dråp genom oaktsamhet har det översatts till i artiklar. Och för några veckor sedan i februari dömdes även den här pojken, 15-åringens mamma, till samma sak. James och Jennifer Crumbly heter de, föräldrarna. Hur går det här ihop då, att föräldrar kan dömas för en sons massskjutning?
Ja, det undrar man ju.
Ja, den här rättegången är unik på så sätt att det är första gången som anklagelser riktas då mot föräldrarna till en skolskjutare. Och grunden som de båda döms på är att de misslyckats att stoppa sin son från att begå de här morden då. Mm. Och under rättegången fokuserade åklagarna på främst två saker i sitt case då inför juryn som senare dömde den här pappan. Det första är en makaber teckning som det beskrivs om. Mm. Att den här sonen då, 15-åringen, några timmar före skolskjutningen, då satt han på ett matteprov och ritade en teckning som föreställde en skadad man och en pistol, och så var det en text som löd: tankarna slutar inte, hjälp mig, mitt liv är meningslöst.
Ja, det var ju inte så subtilt i och för sig.
Nej, det var det inte. Och det här upptäckte lärarna och kallade in föräldrarna då till ett möte på skolan där föräldrarna ska ha sagt nej till att ta med honom hem från skolan. De hade liksom avböjt det. Uh-huh. För de hade kanske fått det på förslag att ni kanske borde gå hem idag. Ja,
han verkar inte må så bra, typ.
Typ så, ja. Mm. Det var en kurator med där också då som hade uppmanat dem att söka hjälp för sonen inom 48 timmar. Mm. Men han skickades istället tillbaka till klassrummet med sin ryggsäck som ingen hade kollat i. För i den ryggsäcken låg då pappans pistol.
Oh.
Som den här sonen hade tagit med sig hemifrån samma dag. Och senare, timmar efter det här mötet eller en stund efter det här mötet, så började han då skjuta mot sina klasskamrater och fyra ungdomar mellan 14 och 17 år dog alltså.
Det var fruktansvärt. Mm. Det var också i efterhand såklart då, men vilket rop på hjälp, ja, från hans sida att han ritade den här teckningen innan.
Mm. Och det har funnits flera sådana där signaler i dagboksanteckningar, jag ska komma till det, men just den här pistolen, det är det andra fokusområdet då i åtals eller från åklagarna i rättegången. För att sonen ens hade tillgång till det här vapnet som pappan köpt då bara fyra dagar innan dådet, det menar man då från åklagarens sida att föräldrarna haft ett ansvar för att man brustit där, för att den här minderårige sonen ens hade tillgång till vapnet. Och det har ju då juryn varit med på då, eftersom de döms båda föräldrarna. Och det framgick under rättegången då att när pappan James Crumbly fick höra om den här skjutningen så skyndade han hem för att leta efter vapnet, och när han inte hittade det så ringde han till polisen då och berättade att sonen antagligen tagit pistolen. Och senare hittade man då även ett tomt vapenfodral och en låda ammunition på sängen hemma där de bodde. Man hittade också någon form av kabel, står det, som används för att låsa vapnet. Det är någon sån säkerhetsanordning man kan sätta på vapen då. Den låg kvar oöppnad i förpackningen. Så man hade liksom inte satt på den på vapnet. Och pojken har själv sagt att vapnet var olåst när han tog med det till skolan. För den här skolskjutarpojken, han lever alltså.
Ja, det var precis vad jag tänkte fråga. Det är ju ganska ovanligt.
Ja,
ändå.
Det är det. Men han har inte velat vittna i rättegången.
Mot sina föräldrar.
Mot sina föräldrar. Han är dömd i alla fall då. Pappans försvarsadvokat har hävdat i rättegången att han inte visste, pappan då, att han behövde skydda andra från sin son. Att han inte kunde känna till hur dåligt han mådde ungefär. Och att han inte kunde förutspå det här som skedde och vad hans son planerade. Och det finns heller inga journaler eller liknande då om sonens psykiska ohälsa, eftersom han aldrig fick vård. De skickade honom aldrig till någon läkare eller sådär, så det finns liksom inga uppgifter om hur han mådde. Det kallades heller inte in några experter under rättegången. De har ju sett i amerikanska filmer om inte annat att de har sådana expert witnesses. Men det tog man inte in heller. Dock så fick juryn se utdrag ur den här killens dagbok då. Där det bland annat stod så här: jag får noll hjälp för mina mentala problem och det orsakar mig att skjuta, ... skolan. Jag vill ha hjälp men mina föräldrar lyssnar inte på mig och så jag får ingen hjälp, skrev han där. Och pappan har själv inte vittnat i rättegången. Han har ju varit där och så, men han har liksom inte taken the stand, som de säger. Däremot mamman Jennifer då, som ju tidigare dömts, hon har gjort det, och enligt BBC försökte hon lägga ansvaret mycket på pappan då. Vi ska faktiskt lyssna på en bit från rättegången, för den har mer eller mindre blivit filmad i sin helhet, såg jag på BBC. Eller i sin helhet, men det finns väldigt mycket filmmaterial från den.
Speciellt.
Tyvärr har BBC lagt på lite musik i bakgrunden, så det får ni ha överseende med. Det är ett klipp då på deras hemsida som jag har tagit härifrån. Men det är en del frågor ihopklippta då från advokaten till den här mamman, där den första handlar om huruvida hon hade kunnat föreställa sig att den här skjutningen överhuvudtaget skulle äga rum. Och då ska vi se här om jag har gjort något liten miss. Jag ska bara lägga in den igen så vi kan lyssna på den. Eller, ja, nu verkar den ha hamnat på något konstigt ställe då, bara för det.
Nej!
Vad synd.
Nej.
Vänta.
Vad är det för konstigt ställe du har på din dator, Kalle?
Ja, nej, nu kom hon inte med, men det var synd. Men hon pratade i alla fall där om, ja, men att hon hellre önskar att han hade skjutit dem istället. Att hon mår väldigt dåligt om det här. Och att hon pratade om att den här pistolen som användes då, att den fanns hemma för att han skulle... Det var inte mening. Det var inte så att de hade gett honom den pistolen eller någonting.
Okay.
Utan det var någonting han kunde använda när de åkte till the range, säger hon. Alltså en shooting range då liksom.
Okej, okay. På fritiden så
ja,
säkert.
Det där är så svårt att relatera till, men den kulturen finns i USA liksom.
Så är det.
I alla fall, då den här sonen har redan dömt till livstidsfängelse för mord och terrorism. Och vad föräldrarna får för straff, det är inte bestämt, men dråp kan ge upp till 15 år, skriver BBC i sin artikel.
Mm-hmm.
Och vissa menar då att det här kan vara ett första steg faktiskt för att deala med alla skjutningar som sker i USA. Alltså sådana här organisationer som jobbar för liksom striktare vapenlagar och liksom för att minska antalet skjutningar i USA. De menar på att liksom om föräldrar kan dömas för oansvarigt agerande, så skulle det kunna vara liksom ett första steg mot att minska antalet skjutningar.
Istället för att bara förbjuda folk och köpa vapen,
ja,
så
precis.
Kan det vara ett sätt att hantera det på.
Ett sätt kan det vara, ja. Så föräldrar dömde alltså för sonens skolskjutning, ett unikt rättsfall i USA. Nu så ska vi ringa upp dagens quizdeltagare Emil Björk. Det blir sanning eller bullshit. Ni ska snart få se vad jag har kokat ihop. Det är den där tiden i veckan när det vankas fredag att vi vill ha med en lyssnare som quizar med oss. Och det är alltid folk som är intresserade när vi på onsdagar brukar lägga upp om de är sugna. Och den här gången så har vi lyssnaren Adam med oss innan vi släpper
Emil.
På honom. Nej, förlåt. Emil, jag tänkte på.
Du tänkte på vår nya kollega.
Ja, jag tänkte på vår nya kollega. Men först lyssnar vi på vårt intro.
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Har du fan en fråga till mig?
Nej, men så
skojar
nu.
Nej, det är ingen som skojar.
You want answers?
Sina, that's some bullshit.
Vi ringer ifrån Göteborg.
Emil Björk, så det att jag kallar dig Adam, det första som hände. Pinsam start, Emil.
Det är lugnt.
Är det lugnt eller?
Ja, absolut.
Men är det lugnt eller? Nej, ska vara.
Är det verkligen lugnt?
Hur är läget, Emil? Vad gör du? Hur har du startat dagen? Vad har du hunnit med hittills?
Jo, men det är väl bra. Det är fortfarande lite tidigt liksom att känna efter, känner jag.
Är det tidigare än vanligt, eller brukar du vara uppe vid den här tiden?
Nej,
men alltså, halv åtta, Emil. Dags att starta.
Ja, jo. Alltså, jag brukar faktiskt gå upp i sex.
Wow.
Men jag brukar inte få så mycket gjort de första timmarna.
Nej, fair enough.
Det är liksom så.
Ja. Vad gör du annars i livet då? Vad har du för intressen? Vad gillar du? Vad går du igång på, Emil?
Nej, jag vet inte.
Vilken vidrig fråga du får.
Halv åtta på den.
Låt mig bara vara liksom. Det är okej. Men varför går du upp klockan sex om du inte ens får något gjort? Ska du inte sova
lite längre? Jag pluggar två timmar bort. Så jag brukar sätta mig på tåget.
Du pendlar. Vad pluggar du?
Ja, precis. Jag pluggar något som heter digital ljudproduktion.
Wow. Låter ju...
Det är liksom...
låter lämpligt för oss. Vi kan relatera.
Ja, men precis. Ja, men så ljud för saker som inte är musik, kan man säga.
Okej, vart gör man det? Bor du i Göteborg eller bor du någon annanstans i det här
landet? Nej, jag bor i Malmö. Pendlar jag till Blekinge av alla ställen.
Ja, mäktigt.
Av alla ställen.
Följer sina drömmar, Göran Emil Björk. Och nu ska du in i sanning eller bullshit. Du känner till konceptet ändå.
Jajamän, det gör jag.
Då ska jag presentera vad det ska handla om den här veckan. Vi snackade ju om att Ulf Kristerssons pressperson hade hört av sig till Omni och ville att de skulle byta bild på statsministern i en artikel. Har du sett det, Emil? Vi vet inte exakt varför de ville byta, men delvis så blundar han på bilden, delvis ser han lite väl nöjd ut, kan man konstatera. Han har ju haft liksom en sån drabbats av nöjdma i 2 veckor nu sedan NATO. Såklart, han vill ju gärna vara med där. Och det fick mig att tänka då på en krönika som Alex Schulman skrev också i veckan med rubriken Alex Schulman : jag såg Ulf Kristerssons vansinniga leende och jag skämdes. Och då började mina tankar vandra, för att jag bara upplever att Alex Schulman väldigt ofta skäms. Ja. Många kröniker där han sett något på tv eller hört någonting och vill liksom kasta ut den tvn, och han skäms ögonen ur sig mycket, att det är pinsamt. Så nu har jag då, Emil, 10 rubriker från olika krönikor, någon intervju är det också, med Alex Schulman där han skäms för något. 5 stycken är sanna, han har skämts för dem på riktigt. 5 stycken har jag hittat på då.
Wow.
Du förstår?
Jajamän.
Jag kommer läsa upp dem. Du svarar sanning om du tror det är en faktisk artikel, eller krönika. Bullshit om du tror att jag ljuger. 5 rätt ska du klara för att vinna priser. All right?
Yes. Ja.
Bra. Första rubriken. Alex Schulman : jag skämdes när jag såg kröningen.
Ja, men det är sanning.
Sant, rätt. Alex Schulman : jag skäms över att vi ska representeras av normen.
Sanning.
Nej, bullshit. Alex Schulman : jag skäms över mina egna böcker.
Ja, men det är sanning.
Nej, det är bullshit.
Ah.
Alex Schulman : jag skäms när jag hör Löfven.
Bullshit.
Sanning. Alex Schulman : jag skäms för att jag inte hör hemma på Dramaten.
Sanning.
Ja, sanning. Alex Schulman : jag skäms över hur mycket jag flyger.
Ja, men sanning.
Nej, bullshit, det har han aldrig sagt.
Alex
Schulman : jag skäms över att jag blir sårad av studenternas flaggor.
Sanning.
Rätt, det är sanning. Alex Schulman : jag skäms över Sigge Eklund.
Sanning.
Bullshit. Alex Schulman : jag skäms över min fru.
Sanning.
Också bullshit. Sista.
Nej.
Alex Schulman : jag skäms för mina fördomar.
Ja, men det måste ju vara sanning.
Ja, det är sanning.
Gud, vad svårt det var.
Ja, ja visst, jag kände det på förhand att det var en tuff. Och vi har ett resultat, och det betyder att Carl visar på fingrarna. Du har fått 4 rätt, Emil.
Aj.
Men som att vi, så detta har vi kommit överens om innan, att helt lottlös ska du inte gå. Segraren hade ju vunnit dubbelt merch med kopp och t-shirt. Du kommer vinna 1 merch istället. Lite hårda får vi vara, men vi vill inte att någon ska gå lätt lottlös från programmet.
Nej, jag tycker också det var så svårt, för han hade verkligen kunnat skämmas över allt det här.
Ja, ja, visst.
Han borde till och med göra det.
Ja.
Vissa grejer i alla fall.
Han är lite svårläst.
Det är han. Han skäms ju för så mycket, så varför inte Sigge Eklund eller sin fru eller sådär.
Exakt.
Det är många som liksom kastas in i skämskarusellen. Ja. Nej, jag tycker du gjorde bra ifrån dig, Emil. Det var en av våra svårare. Du, ska du sätta dig på tåget snart då, eller? Eller buss, eller vad du
vill? Ja, om en sådär 20 minuter eller något, tror jag.
Ja. Ja, ja. Vi önskar dig lycka till med din ljudproduktionsutbildning och tackar dig för att du var med idag. Hoppas det är roligt, att det blev en bra start på dagen.
Ja, verkligen. Ja.
Absolut.
Tusen tack, Emil.
Tack så mycket. Ha det gott. Hej.
Frida Rosengren kommer lite senare. Bröd och salt öppnade stan. Folk är rosenrasade. Det händer en del annat också. Det är alltid underbart att få en liten helguppdatering inför. Så man vet vad man ska göra. Nu någonting annat. Det är väl också lite helgtema på det på något sätt.
Ja, det börjar ju bli dags för premiären av Masked Singer.
Ja!
Det går med vecka.
Ja.
Men precis som att det har blivit tradition att programmet sänds, så har det också blivit tradition att namnen på de som deltar läcker på Flashback!
Oj, har detta hänt igen alltså?
Det har hänt igen. 4 gånger har programmet sänds, 4 gånger har listan på namn läckt.
Och då ska vi komma ihåg att hela poängen med programmet är att man ska lista ut vem som är bakom masken.
Exakt. Det står så här på Aftonbladet att på Flashback ligger en lista med namnen på vilka som döljer sig bakom Bergatrollet, Prinsesstårtan och Snögubben. Och stämmer den då, så betyder det att det är fjärde året i rad som de misslyckas med att hålla namnen hemliga, vilket förstör hela programidén och gissningsleken med att hemliga kändisar bakom masker, skriver Aftonbladet.
Så är det ju.
Man bara, ja, så är det ju. Hela poängen är ju det.
Förlåt, jag vill liksom inte kokettera med att jag inte tittar på Masked Singer.
Ja, men det gör inte jag.
Det gör jag inte. Men det är så jävla, det är liksom så här, hur banalt får det bli typ? Men gissa så... vem som sjunger inne i en tårta typ.
Nu...
Eller?
Ja.
Det är bara det. Eller får man fler ledtrådar och sånt? Eller ska man bara ta det på rösten typ?
Jag vet.
Ingen av oss vet.
Jag önskar att jag hade sett...
Det kanske är jätteroligt.
En snutt av det här.
Men... Det var ju kul när man såg Jan Andersson komma fram och dansa.
Ja, men är inte det roliga då? Att det är så sjukt många otippade som är med. Jo. Att man bara, va? Var är du?
Det är klart att det är lite kul. Men det bara känns som en så här... Ja, hur länge kan man hålla på med den premissen? Det blir lite samma varje gång. Men de har säkert löst det på något sätt. De har gjort många program på TV4.
Det är också kul att jag nu går in på TV4 för att bara kolla på ett klipp. Och då står det bara, första kommentaren är, tittar inte på sånt skräp. Man bara, thanks for sharing, Lange. Men det blir nog bra. I alla fall, vi kan ju inte veta om det här, den här stämmer.
Nej. Flashback-läckan liksom.
Exakt, men man undrar ju lite, hur fan kan det hända igen?
Ja.
Har de inte försökt att liksom skärpa reglerna eller någonting?
Ja, är det någon som jobbar på TV4 som också hänger mycket på Flashback? Man tänker ju typ att Flashback ska vara någon sån ensam kille i en sån data-dungeon. Men det kan ju också vara någon på ett proddbolag för TV4.
Ja, alltså då, Aftonbladet har ju försökt såklart att reda i detta. Och det finns uppgifter till Aftonbladet då, om att produktionen har då vidtagit flera åtgärder för att stoppa läckorna. Bland annat har man då minskat antalet människor som medverkar i reveal-ögonblicket. Det vill säga när de tar av sig sin mask och ser vilken singer som är där. Det är lite färre nu då som är med i rummet. Och dessutom har de då försökt säkra upp på andra sätt när det gäller sina arbetsrutiner. Men de vill inte säga hur.
Men vadå, sker inte det live? Är det förinspelat? För då är det väl live för en publik också, eller?
Jag vet!
Då kan ju vem som helst i publiken
jag
göra det.
Jag fattar inte heller det här, för då frågar Aftonbladet, har ni inte funderat på att sända live istället? Vilket man gör i flera andra länder, verkar det som.
Okay.
Och då säger de nej.
Vad är det?
Vad är tänkt.
Liv? Vad är det? Ja, men vad märkligt, för det är klart att det läcker då om man gör det på förhand inför en publik.
Jag tänker det. Hon säger också att vi har intensivt jobbat med produktionsbolaget för att förbättra och säkra upp den kommande säsongen, men det verkar då inte ha hjälpt överhuvudtaget. För det är inte bara TV4 utan det är någon annan som gör det.
Mm.
Och så är de ju jättemånga deltagare, en hel jury och också en publik.
Mm.
Så det måste ju vara ganska många som kan läcka på förhand.
Mm.
Absolut alla som är med i programmet.
Ja,
kan man ju tycka.
Klart.
Och igår när vi pratade om det här på redaktionen var ju Emily lite så. Det måste vara meningen.
Ja.
Att typ som att de vill det. Men det är ju ingen poäng då.
Nej,
alltså jag fattar liksom inte vem det här är. För det är inte heller typ att någon som kollar på programmet och är ett fan vill väl inte heller veta vem som är med.
Nej.
Vem gör man det för?
Brukar andra program göra det så här? På spåret brukar väl inte läcka vinnarna till det typ? Eller liknande liksom?
Nej.
Nej. Det brukar alltså... inte hända, så det är bara där då. För det är också typ sådär att Aftonbladet då, när de skriver om den här grejen, att de läcker det ju inte.
Nej,
de fortsätter hålla det hemligt.
Och det här är ju en liten sån journalist, lite insight kan ni få med lyssnarna. Men att när vi på GP skriver om På spåret varje vecka när det sänds, då blir ju folk arga.
Ja.
För att de inte vill ha spoilers. Och det är typ så att redigerarna vägrar redigera den sidan och sånt. För att folk inte vill veta vem som vinner.
Jaha, alltså det är alltså verkligen privat så.
Ja, ingen vill veta det. Nej. Alltså ingen vill bli spoilad. Så ingen borde vilja bli spoilad av det här heller. Mm. Och då tänker man väl att det är någon sån sabotör bara. Som en sån flashback-sabotör som bara ska ta jobb på det här produktionsbolaget nu. Så bara, nu ska jag läcka det här.
För jag undrade om det var liksom att Aftonbladet var lite schyssta mot TV4. För att de hade ju bara kunnat vara så här, enligt användare på Flashback så är det typ så... Jonas Sjöstedt som är gruffalon eller någonting.
Ja, men jag tror faktiskt att de skiter fullständigt i TV4. Jag tror att det är för att de inte vill att deras läsare ska bli arga.
Nej, just det, och spoilade.
Och spoilade. Ah, ja. Men de frågar såklart Annika, nu har jag tappat hennes namn här, men producenten då, stämmer den här listan? Ja. Och då säger hon, den som vill veta vilka som gömmer sig bakom maskerna behöver invänta premiären.
Ja, så det är
såklart.
Ändå,
Men man kan ju notera att hon bekräftade inte, men hon dementerade inte heller. Så om listan inte stämde så hade hon ju bara kunnat säga, det stämmer inte.
Nej, men det är ändå typ en ganska lojal publik ändå då, om det typ bara läcker på Flashback. Säg att det ändå är 100 pers i den publiken.
Ja!
Det är ändå ganska många som är så bara, jag lovar på heder och samvete.
De skulle också bara kunna läcka en.
En
om de inte går på varje inspelning då.
Just det. Just
och det här är ju hela listan.
Just det, då kanske inte är samma publik. Då leder misstankarna mot någon i produktionen, ja.
Det måste jag ändå säga. Mm. Vi kommer aldrig få veta, förmodligen. Men ja, skiter ni i så kan ni ju googla upp det på Flashback.
Ja, intrigen tätnar. Frida Rosengren är på G in. Vi ska få reda på varför alla är så jävla arga för att Bröd och Salt ska öppna.
Gott.
Inspringande i studion med rykande.
Nej, jag gick runt helt lugnt och tänkte att så här, gud vad bra jag är i tid idag. Och sen hade jag tänkt en kvart fel, så den här marginalen försvann.
Nej. Men jag tycker synd om det nu.
Nej.
Ska man behöva vara så här anfådd när man kommer in?
Men vi var jättetydliga, jag var här halv. Och sen så kom jag på det när jag stod hemma och klockan var 16:30. Jag bara, vi sa halv.
Var du hemma 16:30?
Ja.
Jävlar vad du har sprungit.
Ja, men jag var på centralen vid liksom 42.
Men Frida, du vet att det här är live. Vi kan liksom putta det fram och tillbaka.
Ja, men det ska vi inte göra. Det är då...
Vilken trogen, lojal person.
Du får ungefär 5 sekunder på dig att hämta andan.
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Vad har den frågat mig?
Men så ska jag nu.
Nej, det är ingen som ska.
Nej, men vad gör jag nu? Nu spelar jag ju helt fel.
Va? Nej, men gud.
Jag var här och åkte med.
Då festar man rejält.
Have you ever been certain Amis Bush before?
Vad konstigt det var. Jag bara åkte med i introjingen till quizet. Men det är det här vi ska lyssna på. Helgjingen, för nu är det helg snart för fanken. Och vi har redan snackat upp det, att det tydligen är liksom sura tongångar bland vissa. Andra är väl säkert toppenglada för att Bröd och Salt har öppnat.
Ja, precis.
Det har öppnat redan.
Det öppnade igår.
Ah.
Det var till och med en liten smygöppning som jag på kvällen i förrgår. Mm-hmm. Mingel.
Kan vi börja basic, vad är Bröd och Salt?
Det är en bagerikedja från Stockholm som har, alltså, jag tror det är så här, på 10 år bara har expanderat som in i där borta.
Typ som Espresso House.
Ja, ungefär. Så att det var liksom att plötsligt så var det bara en Bröd och Salt runt varje hörn. Liksom. Ja, som en 7-Eleven typ, fast då ett hantverksbageri. Så 23 stycken har de i Stockholm.
Mm. Oj!
Och detta är deras första, ja, utanför Stockholm.
23 stycken?
Mm. Ja.
Men det är liksom en kedja där det ändå ska vara hantverksbageri, säger du. Det ska ändå vara lite så...
Alltså det är ju det som, liksom, hantverksbageri, det är väl helt enkelt att det inte är en... Jag tänker, är det att det inte är en maskin som gör...
Ja, precis,
bullarna då liksom.
Det
är det att man gör det med händerna?
Gör de verkligen att liksom bullar till 23 ställen?
Ja, alltså det här är...
För hand.
Ja, men de har ett bageri där strax
ställer
utanför.
Ställer de tuffa frågorna till Frida.
Utanför Stockholm. Men jag menar, till exempel så här, Espresso House har ju också ett bageri i Malmö någonstans som de liksom skeppar ut till alla, antar jag. Mm. Räknas det också som ett hantverksbageri? Alltså, ja.
Det är ett fint ord.
Jag tror inte att det finns i liksom Svenska Akademins ordlista.
Det är nya ord 2024. Kräver... Hantverksbageri.
Men jag menar, det finns nog ingen definition så. Men de kallar sig för det och de började väl liksom ganska litet och är ändå... Jag skulle ändå säga att de har en del cred för sin kvalle på bullarna och
var har de öppnat? Mackorna.
På Linnégatan i den här hörnlokalen som ligger liksom mot Hagabion.
The haunted lokal. Precis. Där det är typ öppna nya grejer hela tiden.
Ja, det ligger ju en förbannelse över den lokalen.
Ja, det gör det verkligen.
Det var ju en sån... Alltså, för det är så nära Systembolaget, vilket drar till sig en viss crowd. Alltså, jag minns förr. Eller? Ja. Det är väl den?
Jo, ja. det är ju nära.
Ja, att det var så här, McDonalds var där, det var Condeco.
Nej, det är inte den.
Nej, det är inte den.
För där ligger Espresso House.
Där ligger Espresso
House. Och de har faktiskt varit där länge.
Ja, men jag missförstår.
De har varit, det känns som att det kan ha varit ett Condeco där också.
Okej, det är Plantagegatan i Nedgatan. Alltså,
ja, precis. Mm, okay. Det är liksom bredvid den pubben som ser ut som en telefonkiosk. The Old Beefeater Inn. den är ju rödmålad som en sån.
Ja, men jag fattar vad du mycket menar. Ja.
Och
förvirring utredd, det är vid Plantagegatan.
Där ligger den. Och den är ju lite, det ligger någon slags förbannelse över den lokalen. För att det är inget som har öppet i, ja, men kanske lite mer än ett år. Men typ så här att något har öppet i ett år. Nu var det Tugg, den här hamburgerkedjan som låg där senast. Innan det var det någon typ köttrestaurang, tror jag.
Och det roliga är att även den på hörnet på andra sidan Hagabion, den är också cursed.
Alltså den
är det Hagabion
där...
som håller på?
den som nu är Maharani.
Exakt,
sen ganska
också
nyligen.
Cursed.
Ja, det har varit en del olika.
Det har varit typ fem olika restauranger där de senaste fem
åren. Cicero var typ en vanlig restaurang, men de hade typ en sån breakdance-matta mitt i lokalen. Det här var länge sedan.
De hade ju girls night på onsdagar.
Ja, men det var så konstig blend, för att det kunde vara typ ett par som var där åt en familj, men i mitten var det någon som bara bustade lite moves.
Det är för sig gött om man är så på första dejten.
Ja, visst. En icebreaker. Det finns något för alla.
Jag bara, ja, det är precis vad man vill ha.
Men bröd och salt har också lite så salladsbar och sånt där, va? Mm.
Ja, det är salladsbar och bröd, mackor, bullar, pizza. Alltså det är så här morgon till kväll. Och ja, det vi skulle komma till då är väl att utöver då, det har öppnat där igår, nu är det öppet. Men liksom reaktionerna kring att de skulle öppna har ju varit liksom starka. Alltså på två olika sätt. Ja. Det finns både ras och ros.
Ja, roset fattar man ju typ. Vad gött med en bulle.
Ja, men alltså, när jag har sagt till folk så här, och så öppnar ju bröd och salt, så har det antingen varit så här, gud vad kul äntligen typ. Eller så har det varit bara, fy fan.
Det där är Stockholmsfasoner.
Ja, men typ så här, ja, men verkligen jättestarka. Och speciellt då, alltså folk har ju uppmanat till att liksom dra ner de här affischerna och bara, vi fick bort McDonalds från Linnégatan, vi kan liksom...
Men varför är man så arg på det då?
Jag har en analys kring det.
Ja, tack.
Men jag vill bara dra raseriet jättekort, för att det är kul.
Ja, absolut.
Ett gott ras. Men det har ju varit liksom mest på Twitter, och vi ska också säga att det är ju liksom inte 500 000 personer. Alltså jag vet inte hur många det är. Men det är lite kul när folk börjar liksom kriga mot Stockholm. Men bland annat hade de på fasaden skrivit så här: äntligen Göteborg, snart har ni goa bullar och nyttig salladsbar. Fast goa var liksom med accenten också på A-et, så att det blir goa.
Nej, det är för dåligt.
Och då var det liksom någon twittrare som kallade det för rasism.
Okej, kanske inte riktigt så dåligt. Men det är dåligt.
Det är väldigt roligt. Och sen på andra sidan finns det folk som är jätteglada. Men varför är folk så arga? Jag har alltså frågat, dels så tror jag att det finns bara något kring så här kedjor och att det skulle vara något själlöst och de ser likadana ut. Men sen har jag försökt tänka bara, vad är det med just bröd och salt? För jag har fattat att de har något slags symbolvärde för folk i Stockholm som jag inte riktigt har grepp om. Men jag tror det är liksom lite att de nästan är som ett Starbucks för medelklass, att de har fått den stämpeln, för att de har marknadsfört sig, det här tyckte jag var kärnan när jag hittade det här igår, de har marknadsfört sig jättemycket med influencers, speciellt typ unga tjejer oftast, som, alltså jättestarkt ganska tidiga med det också, och det är nog en del av varför det har gått så himla bra. Ja, men bland annat var det en influencer som hade ett samarbete där hon hade gjort en egen kladdkaka för kladdkakans dag.
Det är basic bakverk.
Vad tror ni om att göra den här reklamkampanjen?
Kladdukaka.
Det blev lite hån. Hon hade lagt på så här havssalt och chokladdroppar. Mm. Men,
amazing.
Ja, men de har haft såna. Och då pratade jag med vår kollega Johan Lindqvist på Kulturen som var så här, ja men alltså min dotter, hennes kompisar, folk i tonåren, de älskar det här. Alltså det är de som är där. Han menar att det här är hans, jag har inget eget, har inte varit här själv, men att om man går in på en sån i Stockholm så är det så fullt med jättemånga unga tjejer.
Ja.
Men det är att man vill ha en sån kopp typ, på sin Instagram.
Dels såg jag väldigt liksom många som faktiskt alltså, taggar sin fika och liksom har den här påsen och de har ett sånt mönster i en färg. Så att det finns nog att de faktiskt har lyckats få en sån. Och hade inte espresso hos det när man var typ 13.
Jo, alltså, det kanske var
så. Ja, vi tyckte att det kändes lite så här storstad typ. Ja. Med allt.
Ja, men det är väl en sån där influencer-marknadsföring som kan få folk att se lite rött då också om man är lagd åt ett
precis
annat håll. Ja. Tror
men är det bara kvinnohat?
Nej, jag kanske kände att jag blev turned nu. Ja? Att jag tyckte att det är väl kul att de unga tjejerna kan åka till Linné. Vad fan ska de annars göra där? Det finns ju ingenting där.
Det finns ju inte jättemycket. Det finns ju redan, om vi ser vad sådana, ganska mycket typ ställen som har legat där svinlänge och det sitter i väggarna. För först var jag så här, behöver vi verkligen ett café till där? Alltså Espresso ligger 190 meter bort om man ska vara så.
De kan inte vara så glada.
Men det kan väl vara lite gött att Espresso, alltså att kedjan i så fall får någon slags konkurrens.
Absolut. Gentrifiera Linné.
Ja. Fannys nya positiva personlighet.
Ja. Hur tycker ni det går för mig?
Jag har en liten sån bröd och salt story som var när vårt första barn skulle komma och då föddes ju det på Södersjukhuset på Södermalm då. Mm. Och att jag, du vet, man vet ju aldrig hur snabbt det ska gå och så där, man åker inte sjukhus och de bara, nej ni får komma tillbaka lite senare, så cirkulerar vi runt med bil där liksom och skulle stanna och köpa mat och då var det på en bröd och salt och när jag är där inne så plockar jag ihop en sån härlig smidig liten sallad liksom, och då började hända grejer så att vi måste åka in till sjukhuset, så det som sker är att jag liksom kommer inspringandes på förlossningsavdelningen med typ en sån bröd och salt på sig typ så här, så att det liksom såg ut som att bara, jag var bara tvungen att köpa min sallad från bröd och salt.
Only på Södermalm då.
Jag tänker inte liksom så här förlösa det här barnet, jag, utan min bröd och salt sallad. Typ. Att jag kände mig, jag bara såg mig själv.
Också bara, jag är väldigt hungrig, ja. Så jag, det är viktigt att jag får äta innan.
Också med den liksom tydliga påsar.
Ja, du höll den där uppe.
Det är som att springa in med en sån Starbucks-kopp.
Ja, att det inte duger med den landstingsfrallan som finns där, att jag måste ha bröd och salt. Typ. Jag bara såg mig själv utifrån. På
det är då det står någon sån och bara, det kunde man ge sig fan på att det var en stockholmare.
Exakt. Ja, lite om mig. Men de öppnade igår alltså.
De öppnade igår och ja, jag tyckte att det, jag gick förbi liksom 5 minuter innan stängning, då var det fortfarande folk kvar. Mm. Nu i morse var det 2 personer där. Kul att jag varje dag rapporterar bara. Nu var det 5.
Nej men du kommer hit på.
Nej men ska säga så att alltså, om det kan få någon att alltså lite så här, det är väl en utmaning se hur länge de klarar sig i den lokalen, men det är väl roligt om någon går in där.
Ja. Men brödet bakas i Stockholm.
Ja, alltså det är ju en lite, först tyckte jag att det är så här väldigt märkligt detalj det här att bara allt bakas dagsfärsk men i Stockholm och sen så skeppas det men över natten med bil till Göteborg. För att de vill hålla samma kvalle och då ska det vara i det bageriet. Men och så tyckte jag att det var lite så här skandalöst. För att jag menar, vi har ju hantverksbagerier som faktiskt bakar här. Så kommer de bara, äntligen får ni hantverksbröd. Kommer, vi tar hit det från Stockholm. Men sen så kom jag på att så här, ja men så gör väl alla kedjor. Mm. Alltså Espresso House har något i Malmö. Condeco har ju i och för sig sitt i Göteborg tror jag.
Ah, ja.
Men det kanske det inte är så sjukt.
Kanske inte så konstigt.
Men det kan vara bra att veta.
Ja, det är om bröd och salt. Det händer andra saker i den här stan också.
Vi gör ju det.
Barrunda.
Ja, en traditionell irländsk sådan kanske. Mm-hmm. Det är nämligen St. Patrick's Day.
Aha.
Heter det va? På söndag.
Är det,
det är ju Irlands nationaldag som alltid firas den 17 mars. Kul att jag verkligen har Wikipedia-texten framför mig. Till minne av landets skyddshelgon St. Patrick.
Känd från olika amerikanska sitcoms som alltid har ett St. Paddy's-avsnitt. Typ.
Ja, precis.
Det är de här gröna och det är hattar.
Det är väl bara en tidsfråga innan vi tar in det som Halloween och första dag och alla hjärtans dag som vi gör med alla andra grejer där.
Men lite grann på barerna tycker jag. Kanske inte jättestarkt, men jag tror jag satt här för typ ett år sedan och bara, nu är det tre St. Patrick's Day-event, man kan dricka öl där, man kan dricka öl där.
Ja, det finns ju en del irländska pubbar i stan. Så. Mm.
Ja, och bara alla som säljer öl ser väl till. Mm. Jag har sett många som nu marknadsför att de ska liksom servera Irish coffee i helgen. Ja, okay.
Vilka är det som kör grejer då?
Jag kommer inte göra en sån runda, utan jag kommer berätta om en runda. Vilket är att jag tycker det var kul att Kappa Bar, den här gaming- och e-sportbaren på Rosalundsgatan.
Fanny's Mardrums.
Jag bara,
Det här är speciellt till Fanny. På lördag har de styrt upp en, enligt dem, jag tror faktiskt det kanske stämmer, den irländska traditionen three-legged race. Vilket är att då jag och Fanny binder ihop vårt ben. Alltså våra, det ena av våra ben, så att vi blir tre ben. Ni fattar.
Ja, jag förstår. Ja.
Man binder ihop sina ben och sen så ska man lyckas ta sig från bar till bar på en runda. Jag antar dricka en öl på varje ställe, annars blir det ju bara att springa runt. Och snabbast lag tillbaka till Kappa Bar vinner. Och då utlovas det otroligt fina priser. Så att, det här börjar liksom på rockbaren på Avenyn, halv fyra. Så att vi kan väl vara där vid tre. Tänker jag, Fanny. Och då börjar tävlingen med en enhet där. Och sen så fortsätter man. Och så är det liksom totalt sex barer. Och det är ganska liksom långt. Det är liksom ner till Grönsakstorget, Vasastan. Och sen The Old Beef Eater Inn. Alltså bredvid Bröd och Salt. Man kan kombinera.
Och så kan du landa sen, Fanny, med att spela lite Counter-Strike på
Varför kan man inte bara få sitta ner och dricka en öl?
Läs Fannys krönika.
Varför måste man gå runt, knyta fast sig i någon och gå runt hela stan och dricka en öl?
Försök vara positiv nu, Fanny. Det är en kul grej.
Nej, men nu måste man, nu är det så. Man måste göra
det. Det är som man umgås 2024 i Sverige.
Ja, det är väl bra att jag... Då behöver inte jag vara bakis på söndag i alla fall.
Men du måste... Vi måste se till att anmäla oss, för man måste mejla dem då i tid. Men
noterat.
Ett litet tips annars om man inte är dem, som jag tänkte på, för att just nu är det 6 personer som har anmält att de kommer. Men 56 har tryckt på intresserad på Facebook. Mm. Så det är liksom intressant. Blir det 3 par som hoppar omkring för sig själva? Eller just blir det 25? Men då tänker jag att man bara kan infinna sig någonstans. Man kan till exempel sätta sig på Bröd och Salt, titta ut någon gång där.
Lite
i
så Göteborgsvarvet grej.
Och så ser man, och så blir de ju fullare och fullare också, kanske.
Min ljusa Fanny kan tänka sig att kolla på andra som gör det. Eller jag skulle aldrig göra det själv.
Just det är i och för sig en väldigt skadeglad mörk Fanny, skulle jag säga. Du sitter.
Nej, men jag kan ju heja. Kom igen nu, gubbar!
Ja, ni får bedöma själva där. Är det ljust eller mörkt? Det är så som Fanny håller på.
Men så att man undrar vad det är som rör sig på stan för tre benade djur.
Sen har du tre snabba
som är mer tips. Och då har vi Indiefest på Jakida på lördag. Det är deras tredje upplaga av detta event, Indiefest. Och det är artisten Mattias Alkberg som har sin releasefest för sitt nya album, Drake. Och jag var lite såhär, vem är det? Och då sa Jan Andersson, det är indietomternas indietomte som pikade på 90-talet med The Bear Quartet, menar jag.
Det var lite hårt.
Men sen så kom andra och bara, fast han är väldigt omtyckt, så han är jättepopulär.
Jag är jättestort fan.
Ja, vad bra. Men då har vi två sidor.
Och så Unity, eller förlåt.
Ja, det händer en massa annat, tatuerare, bla bla bla, jättekul. Annat band också. Gå dit. Känner att jag sänkte honom nu. Han är toppen.
Nej, nej, fan, jag höjde honom.
Unit Yes har öppnat en bakficka som heter Foyen.
Men vad trevligt.
Och som, ja, bakfickor beskrivs. De ska ju vara mysiga och personliga och lite dekadenta och sådär. Så det ska den vara, förhoppningsvis. Fredag och lördag har den öppet framöver. Man behöver inte boka bord. Och sista är att Watso, denna lilla ställe på Kungshöjd som sålde jättegoda grillade ostmackor, som är syskonkrot i Oitso i Koltorp. De stängde för typ ett år sedan lite mystiskt, och nu har de då återuppstått som en pytteliten vinbar.
Jaha.
Med, vad jag förstår, fortsatt ost och bröd, mycket i fokus.
På samma
men nu
ställe,
även med vin.
Eller?
Ja.
Ah, okay.
Och det är liksom i, på berget.
Men det är liksom precis i där backen börjar, när man kommit upp innan Språkcaféet. Det här är inte mitt område för att klara var saker ligger. Hör jag nu.
Men om du tänker att ena sidan av berget är Esperantplatsen och andra sidan av berget är
Det här är ju mitt på.
Alltså,
där
uppe.
Ja, precis.
Ja, där ligger det i alla
där
fall.
Ligger det.
Grillade mackor. Och vad kan gå fel? Ja, underbart, fan vad jag lär mig mycket varje gång du är här, Frida. Det är liksom det bästa Att jag fick det här som en present som återvända till den här stan, att hela tiden typ lära mig, få en uppdatering vart allting finns och vart jag borde gå. Sen att jag aldrig har tid att gå någonstans. Men någonting kan det väl bli.
En mental resa får du göra.
Det får jag göra. Fredag. Tusen tack Frida Rosengren, krogredaktör på GP ska vi säga också. Så alla vet vem du är. Tack!
Tack, tack.
Jag tänkte släppa över ordet då till vår Bader-Meinhof-reporter Fanny Wijk.
Yep,
ny utveckling har skett.
Ja, men nej, jag har bara klickat på alla artiklar som handlar om de här terroristerna. Ja. Som har gripits i Berlin efter, eller det är bara en av dem som har gripits.
Ja, gamla RAF,
RAF-terroristerna som gick under jorden i 30 år, men nu hittades då efter att Efterlyst i Tyskland la ut någon så här morfad bild av hur de förmodligen ser ut.
Ja, just det,
en sån. Och säkert en del andra tips, men det var i alla fall så.
Och då tog
man kunde
hon...
gripa Daniela Klette.
Så hette hon, ja.
Som bodde i Kreuzberg med sin hund och sambo och gillade capoeira och brasiliansk kultur. Och nu har vi fått lite uppdatering här om hur det här gripandet, inte hur det gick till, men vad som hände. Och det är vår vän Andreas Granat som skriver på g.se att enligt uppgifter till tidningen Bild så ska hon ha lurat poliserna med världens äldsta trick.
Okej.
Vet du vad det är för trick då?
Vad fan är det där borta? Är det det?
Det borde det vara. Det borde vara ännu äldre än det här. Får jag gå på toaletten?
Aha.
Så fick hon gå på toaletten. Och när polisen väntade så kunde Klette ta fram sin telefon och varna kumpanen Burkhard Garveg som fortfarande är på rymmen.
Ja, det var ju de letade efter där, ja, som du pratade om innan. Okej.
Okay. Hon tog fram sin telefon och var så här: ursäkta, har blivit gripen, du kanske borde gå under jord ännu mer. Och där, sen spolade hon ner sitt simkort i toaletten.
Men typ, hallå tyska polisen, varför har hon en telefon?
Det är så sjukt. Polisen själva då vill inte liksom bekräfta eller förklara sig varför det här har hänt.
För det är Bildt som har de här uppgifterna. Alltså.
Det är Bildt som har de här uppgifterna. Men klart är i alla fall att Burkhard Garvegs telefon inte längre går att spåra. Eftersom han då fick den här varningen. Och att polisen då, det här berättade jag ju i showen, att de stormade den här container... platsen där alla vänsteraktivister bor.
Ja, just det. Det var något sånt område de flyttat in i containerar.
Exakt. Typ. Och där var ju inte han längre. Han är nu spårlöst försvunnen. Under tecknamnet Martin. Mm. Inte så kreativt, men hade han levt där helt öppet och bedrivit en förfalskningsverkstad. Står det.
Ja, man undrar lite vad det är, men
jag vet inte vad det är.
Fattar väl ungefär, men
men jag tycker ändå det är lite kul att hon bara: ursäkta, får jag gå på toaletten? Och de bara: ska vi kolla om hon har en mobil? Nej. Ja,
jag trodde typ att det skulle varit ett fönster där inne och att hon skulle ha flytt iväg eller
det
något.
Hade varit ännu coolare.
Ja, fast det här är ju nästan ännu dummare typ att hon har, eller har hon gömt en telefon där inne, eller så här, varför tog de inte den telefonen? Det är bara
jag vet inte, det är så pinsamt också för att de nu inte hittar den här mannen.
Nej.
De hade ju bara kunnat spåra honom annars. Mm. Bara en liten random fakta om den här kvinnan.
Vi ska ju få fler poliser i Sverige. Det har man ju hört politiker prata om.
Ja, det har väl hänt.
Det har väl hänt, va? Mm. 10 000 nya poliser och så vidare. Jag vet inte vad som är senaste budet.
Sen bara, men... ingen vill bli polis.
Tyvärr. Nej, tyvärr. Så vi sänker intagningsproven. Oj, någon sköt skarpt in i en sån simuleringsvägg.
Exakt, det här är summeringen av den senaste.
Lite olika saker har skett, liksom. Men man rustar ju upp polisen och vill ha fler poliser. Jag vet inte exakt hur det går. Jag har inte senaste nytt om det, men alla känner det igen, det här snacket i alla fall. Det som också verkar behöva rustas upp då, inte bara fler poliser utan nya uniformsdelar och skyddsutrustning. Ja, det verkar vara någonting som behövs. För polisen saknar det här då. Det är så att man har ett gammalt uniformsavtal.
Mm-hmm.
Typ en upphandling.
Japp.
Det ska man ju ha om man är en myndighet som har löpt ut. Och man har inte lyckats upphandla något nytt. Så man står utan ett uniformsavtal.
Jaha.
Det är bedrövligt rent ut sagt, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud till Polistidningen.
Ja.
En polis berättar för tidningen då som är anonym att hen gett sina begagnade byxor till en aspirant eftersom det inte fanns några nya i uniformsområdet.
Oj.
Du får ta mina gamla brallor då.
Ja, det låter inte så seriöst.
En annan har blod på jackan som inte går bort i tvätten. Nej, men... och det finns inga nya jackor. Så man får gå runt med blod på sig själv då.
Men gud, det här är ju bedrövligt.
Ja, andra får gå i trasiga kläder eller laga dem själva. Så framförallt polisen sitter på en liten sån farstu knut bara.
Det har kommit in ett larm. Ja. Ja, jag är ju tyvärr upptagen.
Ja, fastnar man i en sytråd typ. Hål i, ja.
Nej, men det tycker jag väl ändå att de ska kunna få ha hela kläder på sig.
Man kan ju tycka det. I polisens region mitt så har den här bristen på regnjackor fått huvudskyddsombudet att lämna in en begäran om att arbetsgivaren ska inventera tillgången. För jackorna är en del av liksom, skyddet mot farliga ämnen. Alltså det finns ju vissa fackliga regler om att så här, är du polis då ska du ha en bra regnjacka. Det är ungefär som om man är pappa. Då ska man också ha en bra regnjacka.
Det borde stå i lagen. Men jag tror det.
Tyvärr så är det ju gängkriminella som har bra regnjackor.
Jag vet.
Men inte polisen.
Men
i
även
kronofogden. Mitt. Ja, även kronofogden, ja. Precis. Mm. Och det förbereds liknande åtgärder på andra håll då. Att man lämnar in sån här begäran då, säger den här Patrik Danielsson. Ja, sen bara lite... bekymrande nyheter från polisen då, att det är så dåligt ställt med uniformerna.
Men varför kan de inte bara upphandla? What's the problem?
Ja, det vet kanske inte jag. Men det ja, står... Om jag klickar mig vidare till polistidningen så står det den tidiga... Alltså här, nej, precis. Det står bara det egentligen. Det står så här, hur kan en 24-7-myndighet med ett samhällsskyddande uppdrag sakna uniformer och skyddsutrustning till personalen? Att vi inte har några lager är helt ofattbart med tanke på omvärldsläget och att vi är en del av totalförsvaret, säger den här Patrik Danielsson i den längre artikeln i polistidningen som jag hittar här då.
Du behöver inte läsa hela den. Jag antar att det finns en bra anledning.
Ja, precis. Alltså, det verkar som att man håller väl på med den här upphandlingen. Jag vet inte varför det tar så lång tid.
Nej,
jag vet inte.
Men de håller säkert på.
Det gör de säkert. Än så länge får man lappa och laga efter egen förmåga.
Har du läst Jävla karar av André Walden?
Nej, det har jag inte. Jag känner till den. Den vann Augustpris, eller?
Den vann absolut.
Ja.
Augustpriset.
Du är lite osäker, men ja.
Och nu ska jag försöka prata om det här på ett nyanserat sätt. Eftersom jag är en ny person.
Ja.
Men det jag vill säga, det är... Okej, hur ska jag säga det här nu då? Jo, men så här då. Ja. Jag kan absolut uppskatta André Walden. Har läst honom i tidningen. Han är jätteduktig.
Aldrig varit med om en mer tydlig underton.
Men när han vann det här jävla priset. Ja. Alltså jag hade också till och med kunnat tänka mig att läsa hans bok. Innan han vann priset.
Vad då?
Men han blev ju så fruktansvärt nöjd med sig själv. Aha. På ett så fruktansvärt oklädsamt sätt. Och nu är jag typ rädd för att säga det här. För han har säkert en sån Google alert varje gång någon nämner hans namn.
Mm.
I etern.
Mm.
Om du har det, André, så stäng av nu. I alla fall. Han vann ju. Mm. Sen startade han en podd med Paris Amiri där han pratade om hur bra det var att han vann. Och hur rättvist det var. Okay. Och att det var toppen.
Ja.
Varav folk började bli så här, okej, men nu får du ändå lugna dig lite. Han lugnas inte. Och DN lugnas inte heller. De var så här.
För han skriver för dem. Eller han jobbar för dem. På
det. Det är deras skribent. Och alla som någonsin har skrivit en rad i någon tidning, det gäller ju även GP. Och de vinner priser och så. GP-skribenten!
Ja, det är klart.
Bla, har vunnit det här priset. Så det hör väl till.
Ja.
Men det gjorde det i alla fall svårare och svårare för mig att tycka om André och absolut intressera mig för hans bok.
Ja.
Nu ska den i alla fall bli en film. Eller en tv-serie.
Ja.
Det har de inte bestämt än. Han har helt enkelt sålt rättigheterna då. Och det står bara så här. Det är inte klart om det blir en film eller tv-serie, men det är Jens Sjögren som har gjort Jag är Zlatan och The Pirate Bay.
Ja, det finns en film om dem kanske. Ja, jo, den har jag inte sett, men den Jag är Zlatan har jag väl sett.
Ja, i alla fall. Okay. Och då säger Walden så här i ett pressmeddelande. Den som har läst romanen förstår nog att filmen är en konstform som sedan länge ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Så jag har investerat mycket tid i möten med de filmskapare som svärmat kring romanen.
Mm-hmm. De är som flugor runt socker bara.
De är säkert det, men behöver skit. Du verkligen säga det på det sättet, André?
Ja, du behöver inte göra det. Men det är väl i alla fall så att den är väldigt populär, den här romanen, den är prisad. Jag vet folk på redaktionen tycker den är skitbra.
Är den liksom. Kanske, är den det?
Ja. Nej, jag vet inte, jag har inte läst den. Men du, det står dig upp i halsen hur nöjd han är helt
enkelt. Jag tycker bara så här,
lite som ändå, Alex Schulman känner de Ulf Kristersson.
Exakt. Ja. Jag känner så här, om du ändå har vunnit, då behöver du inte skryta.
Nej.
Du har ju priset redan.
Ja, han hade kunnat välja en
annan. Du hade kunnat
retorik.
Bara vara så här, fan vad glad jag är.
Ja. Men nu bara är det bara, de svärmar runt min förträffliga bok.
Ja, och ja. Säkert kommande film då.
Unikt personlighetsdrag att gilla film också, som man säger där.
Jag vill också säga för att nyansera att Carl Jansson tycker att boken är jättebra.
Roligt att det var verkligen så, gamla Fanny försöker kvävas av nya Fanny och gamla Fanny vann verkligen stort.
Jag ska ta något glad.
Men jag vet vad, jag gillar väldigt mycket gamla Fanny, så jag vill liksom inte att hon ska försvinna. Så jag
nej,
är ändå glad.
Men hon kan tonas ner lite. Jag ska jobba på det.
Ja, det får stå för dig.
Det får bli nästa vecka.
Jag är inte säker på att det behövs, men du gör som du vill med det.
Ja.
I snart 25 år har en liten ö i Söderhavet krävt att Pippis pappa ska utlämnas till Sverige. Nej, ska vara. Nej, utan
fan vad sjukt.
Nej, men jag kommer att tänka på det med någon ö i Söderhavet. Nej, de har krävt att få tillbaka domännamnet .nu.
Ja.
Ja, du vet.
Alltså, nu börjar jag genast tänka, finns det?
Ja, det gör det. Jag har varit inne på adresser som har .nu, men nu kommer jag inte på en enda.
De senaste 10 åren.
Vecka.nu, den förträffliga, där man får reda på vilken vecka det är.
Okej.
Ja.
Kan ju också kolla i din kalender.
Vecka.nu, det får man säga. Vecka 11. Det är ingen reklam. Det är liksom ingen reklam. Det är typ världens bästa hemsida. Både jag och Carl tycker det. Har du skickat fler,
Carl? Men ska jag visa er hur man lägger till vecka i sin kalender i mobilen?
Ja, tack. Då kommer inte hela den konkurreras ut. Ja, det vill jag gärna att du ska visa, men det tar vi efteråt. Men nu är det så att tingsrätten här i Sverige avslår den här ön Nues. Det stavas N-I-U-E-S.
Nues.
Nues. Begäran om att få tillbaka den, och Svenska Internetstiftelsen får behålla driften av .nu.
Wow.
Ja, de begärde att få 210 miljoner kronor från Internetstiftelsen.
Uh-huh.
Den här lilla ögruppen då.
Det var ju ganska mycket.
TT och Svenska Dagbladet skriver så här: när internet slog igenom på 90-talet blev det en jakt på eftertraktade domännamn. Alltså .se, .com, .net och så vidare.
Mm.
Och det är ju länder som har de här liksom, ofta .au, .se och så vidare.
Just det.
Och då var det en affärsman från USA som snabbt drog beslag på den här .nu då, från ön New.
New.
En guldgruva då, eftersom det betyder samma sak på svenska, danska och nederländska. Men det är ju ändå ganska bra domännamn när, ja, för sådana grejer när man vill veta såhär, väder.nu, vecka.nu,
ja,
alltså sådär, man fattar grejen typ. Och efter flera turer har Svenska Internetstiftelsen sedan 10 år tillbaka administrerat domänen på uppdrag av den amerikanska stiftelsen IUSN. Ja, liksom, det verkar vara lite många turer där, men i alla fall är det Svenska Internetstiftelsen som administrerar den domänen. Och då vill den här lilla korallön då, sen 2000 redan, alltså det är 24 år sedan, har de krävt att få tillbaka ännu. De har ångrat sig. De sålde den, men de bara, fuck, vi vill ändå ha den tillbaka. Och för några veckor sedan så gick de till domstol i Sverige för att få tillbaka rättigheterna, läser jag på Svenska Dagbladet, och det rör sig om motsvarande 20 miljoner kronor per år då, som de vill ha tillbaka enligt Per Burmark, som är svensk domänexpert som biträtt de här Nye. Jag kan inte uttala det. Nej. Den ön i alla fall i det här målet. Och den här Brumark då, som bistod, de begärde 210 miljoner kronor från Internetstiftelsen. Men igår så kom beskedet från Stockholms tingsrätt att man avslår den begäran. Och då är det samtidigt så att man tar liksom inte ställning till om ön borde få tillbaka domänen, men konstaterar att Internetstiftelsen inte har gjort något fel. En stiftelse kan inte bli skadeståndsskyldig. Så, så ligger det till typ. TT har pratat med chefsrådmannen Tore Gissin som är ordförande i målet. Nej, det har de inte, det är ett pressmeddelande där han säger så här: vidare visar utredningen mycket förenklat uttryckt att Internetstiftelsen följt det regelverk som finns, samt att stiftelsen inte har den funktion att den ska söka tillstånd hos News regering. Jag tycker det är en speciell grej typ, att ett väldigt land bara vill ha precis som alla andra. Ja. Norge har NO, vi har SUD, SE, DK i Danmark och så vidare. Så får inte de ha sin.
Tänk om inte vi hade haft SE.
Det hade inte varit deppigt.
SW. Fan ja. Vad fult har varit.
Ja, precis. Regeringen.sw. Ja. Ja. Nej, jag kan ändå känna lite med den här lilla, lilla ön i Söderhavet.
Kämpa. Vet du vad jag ser, Kalle?
Nej.
Andre 3000 kommer till Wild West.
Oj då.
Det var lite kul.
Ja, det var lite kul. Han och jag ju alltid, eller ända som man såg den Hej Ja-videon så kände man att okej, han är typ en rappare men han har också ett annat kulturellt uttryck här som är lite intressant.
Ja, han gjorde ju senast en skiva som bara var instrumental flöjtmusik.
Det också, ja. Men jag såg någon intervju med honom.
Så jag vet inte om det är den han ska spela då. Det hade ju varit ett antiklimax. Han bara, 2 timmar flöjt.
Ja, men han pratade om att han typ slutat rappa för att han inte kunde stå för det kulturella uttrycket längre. Eller sådär att han kände liksom att han växt bort från det på något sätt. Att han blivit äldre. Och ja, han har typ slutat rappa liksom.
Ja, Luger skriver, precis som varje alster som Atlanta-artisten satt sin stämpel så är nu. Ja, det saknas ett ord där. Så är New Blue Sun varsamt konstruerad, djupgående, utomjordisk och helt fantastisk. Det är den här flöjtskivan då.
New Blue Sun.
Ja. Ja. Sen säger Luger också att brittiska Move of Earth som gör spirituell soul på harpa.
Okej, okay. Okay. Way out west.
Ni kanske borde, jag vet inte. Det känns lite väl smalt.
Ja, men man undrar om Andre 3000 kör lite gamla Outcast-låtar liksom.
Ja, jag vet verkligen inte.
Det känns typ som han inte gör det.
Men det är ju askonstigt att bara turnera med en instrumental flöjtmusik.
Ja, men
ja, den som åker till Wild West tänkte säga får se. Det var inte ens det här jag skulle prata om.
Nej, men det var trevlig information då.
Något helt, helt annat. Mm. Jag ska prata om ännu en anledning till att inte äta kött.
Ja.
Inte för att vara sån, men ja. Jag läser en rubrik på g.se. Butik på Landvetter sålde korv innehållandes valkött. Fårbete.
Hur är det ens möjligt?
Trots att all handel med valarter är förbjuden inom EU har korv innehållandes valkött sålts på Landvetter flygplats. Det är såklart väldigt tråkigt, ja. Säger de. Vi har sett över rutinerna.
Vad vet man något mer? Vart kommer den här korven ifrån? Typ?
Jag ska kolla vad det står här.
Det är bara det att ibland känner man då att man... alltså barn tycker om korv, newsflash. Mm. Och då köper jag det ibland. Och då kollar man så här på kötthalten och så. Mm. Säger att det kanske står 85% kött. Men då tänker man ju kanske inte att det ska vara valkött. Det kanske inte räknas in i de produkterna där det står heller, men... Vad är?
Det
är
en sån där grej man inte... jättevanligt förekommande.
Man vill ju inte tänka på vad det är för kött i korv. Nej, det är ju sen gammalt.
Inte. Det är ju det som resterna av det som man inte kan sälja som kött bara.
Mm, perfekt.
För den informationen. I alla fall.
Bon appetit.
Det står att om du vill veta då, om du var med dina barn på Landvetter någon gång, så var det hösten 2023 som de här korvarna såldes i butiken. Det var 24 korvar som det rör sig om.
Ja, det var inte så många.
Nej, och hur kan det här hända?
Hur fan har de hur har det uppdagats?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det står så här. All handel med valarter är förbjuden inom EU, men i Norge, som står utanför EU-samarbetet, råder däremot annan lagstiftning. Och det ska vara liksom en anledning till att det här har skett. Egentligen är det ju inte lagligt i Sverige att sälja, men det är det i Norge. Och i det här fallet var det en norsk leverantör som vi köper andra typer av korv ifrån. Så det var en sån miss från vår sida. Och det ska inte hända igen, säger Alina Varskal, som är någon slags redovisningsansvarig hos Airport Retail Sweden, som driver den här butiken på Landvetter. De får nu böter på 15 000 kronor för att de har gjort det, och det rubriceras då som artskyddsbrott.
Ja, det är jävligt segt att vara en liten butik bara som råkar begå artskyddsbrott.
Ja, men jag tror att det är alltså den här Retail Sweden som kommer få betala böterna. Och de säljer ju en räkmacka för 15 000, så det kommer ju vara lugnt för dem.
Just det. Passa er nästa gång ni köper korv från Norge.
Ja, gör det.
Ja, Fröken Snusk ska göra musik med Snoop Dogg.
Ja, men jag såg det.
Och den här killen som nästan flögs ut genom dörren på ett flygplan, han stämmer det flygbolaget nu. Han blev ju bara av med mobilen, men ja.
Det här är saker, livsglädje.
Precis, saker ni kan läsa mer om på gpu.se, ja, säkert. Vi ska börja runda av det här programmet för dagen. Har snackat om Gais och Blåvitt hetsen som redan är igång inför derbyt om typ 2 månader, 3 månader. Oh. De har börjat sno plaketter och nu är de trötta på det, klubbarna. Lägg av med det där, säger de till supportrarna som håller på.
Jag pratade om att man i Kroatien har ändrat strafflagen så att mord på kvinnor blir ett specifikt brott.
Och vi hade lyssnaren Emil med oss som quizade då. Kanske lägger ut någonting på det, om,
ja, det
på Instagram senare.
Det
handlar om Alex Schulman, att han skäms så mycket hela tiden.
Ja, det gör.
Vad skäms han för och vad har jag hittat på att han skäms för?
Jättesvårt för.
Ja, Masked Singer-deltagarna avslöjade också, läckte ut i år igen. Frida Rosengren var här, pratade om varför alla är så arga för att Bröd och Salt öppnar, förutom de som är glada då.
Just det.
Men det har väckt känslor.
Vissa.
Yes, nu tar vi helg.
Ja, nu tar vi verkligen helg.
Ha det gott allihopa.
Trevlig helg.
Hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.